بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من اصطفى والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نسأله الزيادة من العلم والتوفيق في الدنيا والجنة في الآخرة آمين. Vi ska fortsätta med usul al-thalatha och vi kommer idag biidhnillah att tala om ämnet hijra, att utvandra för Allahs skull från ett kafirland och ett icke-muslims land till ett muslims land. Och vi kommer nämna de olika kategorierna som finns i hijra och vad som gäller angående hijra och så vidare och hur viktigt det är. Men vi börjar som vanligt med att läsa vad författaren säger, betydelsen på svenska och sen vad Sheikh Ibn Baz Rahimahullah säger. Och sen kommer vi fördjupa oss i detta ämne. Vi talade i förra veckan om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som är den tredje grunden som man måste känna till. Den första grunden var att känna till Allah och den andra grunden att känna till hans religion och den tredje att känna till hans profet sallallahu alaihi wasallam. Och kortfattat, vi sa att han är Muhammad ibn Abdullah och att han kommer från araberna, och araberna som härstammar från Ismail ibn Ibrahim Khalilur Rahman alayhi salam. Och vi sa att han blev 63 år gammal. Han levde 40 år innan det att han blev profet och levde 23 år som profet. Han blev profet i grottan Hira då han fick uppenbarelsen Iqra för första gången. Och han blev ett sändebud då Allah subhanahu wa ta'ala sände ner Al-Mudaffir. Han bodde i Mekka och varnade folk från kyrk och kallade folk till tawhid. Och sen blev han beordrad efter 10 år. När han blev beordrad efter 13 år att göra hijra till Medina. Och författaren säger: Al-hijratu al-intiqalu min balad al-shirk ila balad al-islam. Wal-hijratu faridatun ala hadhihi al-umma min balad al-shirk ila balad al-islam wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'a. Wad-dalil qawluhu ta'ala: innal ladhina tawaffahumul malaa'ikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون السبيل فأولئك عصى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا نداهم الله باسم الإيمان، ودليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس من مغربها. Som på svenska kan översättas till: därefter blev han beordrad att utvandra till Medina. Utvandringen, eller hijra, som man gör från ett icke-muslims land till ett muslims land, är obligatoriskt för denna nation. Och på så sätt kommer det att förbli fram till domedagen. Och beviset för detta är Allahs uttalande. När änglarna samlar in själarna för människorna i ett tillstånd då de förtrycker sig själva, kommer de att fråga: hur såg er situation ut? Och då säger de: vi brukade vara svaga och förtryckta på jorden. Och då säger änglarna:
Var inte Allahs jord vid och bred nog för att ni skulle utvandra där i? Se, dessa människors slut kommer vara elden, vilket ont slut. Dock undantas de verkligt svaga och förtryckta män, kvinnor och barn som inte kunde bryta upp och som var osäkra om vägen. För dessa finns hopp om Allahs förlåtelse. Allah är förlåtande och barmhärtig. Surat An-Nisa, vers 97-99. Och Allahs uttalande: mina tjänare, de av er som tror, sannoliken är min jord vid och bred, så utvandra där i. Och Al-Baghawi, en mycket lärd man, han sa det: den här versen uppenbarades för de muslimer i Mekka som inte hade utvandrat. Allah tilltalade dem därför i trons namn. Och ett bevis från sunna att hijra är obligatorisk är profetens uttalande, alaihi salatu wassalam: hijra kommer inte att upphöra. Hijra kommer inte att upphöra att vara obligatorisk förrän tauba upphör att accepteras. Och tauba kommer inte att upphöra att accepteras förrän solen går upp i väst. Och Sheikh Ibn Baz rahimahullah, han talar faktiskt inte så mycket om hijra, men vi ska ändå läsa vad han säger. Han säger: efter det att profeten sallallahu alaihi wasallam hade blivit tagit upp, Allah tog upp honom till himlen och Allah föreskrev bönerna för honom, och han bad i Mekka i 3 år. Efter det blev han beordrad att göra hijra till Medina. Efter det att Quraysh förföljde muslimerna och liksom förtryckte dem med, på olika sätt, så Allah tillät muslimerna att göra hijra från Mekka på grund av Quraysh förtryck på muslimerna till Medina, till Al-Ansar, alltså de som hade blivit muslimer under Hajj, och de hade lovat att ge seger till muslimerna. Så efter det att de hade gjort bay'a, de hade liksom svurit den här eden att bli muslimer och att hjälpa muslimerna och så vidare, så tillät Allah muslimerna att göra hijra till Medina. Och vissa sahaba hade innan det redan gjort hijra till Habasha, till Etiopien, hos den rättvise kungen som heter Najashi rahimahullah, som blev muslim. Och de gjorde hijra till Habasha 2 gånger. Första gången var de cirka 13 stycken, tror jag. Och andra gången så var de nästan 100 stycken. Och sen så gjorde även de hijra till Medina. Och allihopa bodde i Medina. Det var det som Sheikhen sa om el-hijra. Och vi tänker läsa vad Sheikh Ahmed al-Najmi hafizahullah säger, då han kommer till denna punkt i hans bok, förklaringen på Usul al-Thalatha. Han säger: hijra betyder att man förflyttar sig från ett land av kyrk och man flyttar till ett land av islam. Och ordet hijra kommer från el-hijri, som betyder att lämna någonting. Och muslimerna har blivit beordrade att lämna landet av kyrk och att förflytta sig till landet av islam. Och han säger: domen gällande hijra är att det är wajib. Det är en plikt för den som kan göra hijra. Det är alltså obligatoriskt att göra hijra för den som kan. Och därför berättar Allah i de här verserna som vi läste att det finns ett folk vars själar kommer att tas av änglarna i ett tillstånd då de förtryckte sig själva. Och vad var förtrycket? Det var att de inte gjorde hijra. Och att de istället valde att stanna kvar och bo i landet av kyrk. Och Sheikh Ahmed Najmi hafizullah säger: i förklaringen på de här verserna som författaren nämnde. Att i verserna finner vi beviset på att det är obligatoriskt att göra hijra för den som kan. Att flytta från ett land av kufr till ett land av islam. Eftersom att muslimen utsätts för mycket skada och ondska i kuffars länder. Och han säger också att as-sulta, som betyder styrandet och makten, är till dem, till kuffar, och den är inte till muslimerna. Alltså man styr över muslimen och muslimen styr inte. Och han säger att även om muslimen skulle klara sig undan att han skulle inte typ skadas och fara illa av att bo i kuffars land, så kommer han kommer ändå att behöva vända sig till icke-muslimska lagar och följa icke-muslimska lagar. Och det här kallas för tawagit. Tawagut, alltså någonting som är falskt. Och det är en synd i islam att styra med någonting annat än Allahs lagar. Och muslimer ska inte behöva utsätta sig för att liksom behöva vända sig till en icke-muslims domstol för att be dem dumma med deras lagar. Utan islam ska man styra med Allahs lagar. Och han säger också att vad gäller el-hijra i den här tiden, så måste det också ske med tillåtelse av landet som man ska flytta till. Alltså om du vill flytta till ett muslims land, så måste du även få tillåtelse att bo i det här landet. Du kan inte bo där som en olaglig flykting, utan du måste ha ett uppehållstillstånd. Och han säger att om det här landet förbjuder människan från att flytta dit, då la hawla wa la quwwata illa billah. Då finns det då är det ingenting man kan göra åt saken, utan all makt tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Och han sa att förut så var saker mycket lättare än nu. Alltså förut kunde man ju ta sin häst och bara flytta till det landet som man ville. Men så är det ju inte nu för tiden. Han säger det är svårt. Antingen att flytta från landet du bor i, eller att flytta från landet som man ska, eller så är det svårt att ta sig och flytta till landet som man vill till. Men för den som kan, och det är underlättat för att flytta till ett muslims land, så måste han göra det. Det är wajib att han gör det. Och han säger slutsatsen är att om en muslim bor i ett land där kuffar styr med icke-muslimska lagar, då är det obligatoriskt för honom att flytta till ett muslims land, att göra hijra, om det är lätt för honom. Och om man inte kan, så får man inshallah ta'ala, eller man är inshallah ta'ala ursäktad, som han säger, att Allah subhanahu wa ta'ala säger la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, att en person kommer inte att krävas mer än vad han klarar av. Och billahi tawfiq. Och han nämnde sen förklaringen på hadithen i boken, att hijra kommer att fortsätta så länge tauba accepteras. Och tauba kommer att accepteras så länge solen inte går upp från väst. Tauba kommer att accepteras så länge solen inte går upp från väst. Och han säger det här är ett delil, ett bevis på att hijra kommer att fortsätta så länge dunia finns kvar. Och den här hadithen, i den finns ett bevis på att hijra fortsätter fram tills det att solen går upp från väst. Och då säger att tauba, som nämndes i hadithen, tauba kommer att accepteras så länge solen inte går upp från väst. Och det här är ett av de stora tecknen för domedagen, att solen går upp från väst. Och när det sker, då kommer Allah subhanahu wa ta'ala inte att acceptera någons tauba. Ingen människa kommer att kunna bli muslim på den tiden. Och han säger, vissa ulema säger här att det här är ett generellt, en generell orsak till att Tauba inte accepteras. Som gäller alla människor som lever på den tiden. Och så finns det specifika anledningar till att Tauba inte accepteras. Som gäller varje enskild människa. Och det är när döden har nått till halsen. När döden har nått till halsen, alltså när döden, när själen har nått halsen och håller på att gå ut från kroppen, då kan man inte heller göra tauba, som det har nämnts i autentiska hadithet. Och vi tänkte nämna lite saker här. Då säger här att hijra är att lämna någonting, att ge upp någonting. Det kan vara ett muslimskt, ett kafirland där folk begår kyrk och där det finns koffer, till ett muslimskt land. Men de säger att hijra kan också vara från ett land där folk syndar mycket, där folk syndar öppet. Om man inte längre kan ändra på saker och ting. Och det är också en plikt att göra hijra från det landet. Och de nämner bevis på det. Var mannen som dödade 99 stycken. Från Bani Israel. Och gick till den här munken och sa: kan Allah förlåta mig? Och munken sa nej. Hur kan du bli förlåten? Du har dödat 99 stycken. Så mannen dödade honom också. Och så gick han till en annan man. Som var mer kunnig. Och frågade: kan Allah förlåta mig? Jag har dödat 100 stycken. Och då så sa den här mannen att ja visst, vad är det som hindrar Allah från att acceptera din tauba? Men han sa: du kan göra tauba, men du måste flytta dig, eller du måste ge dig till ett annat land. Ett land där man endast dyrkar Allah. Ett land där man lyder Allah. För du bor i ett land av ondska. Alltså du bor i ett land där man syndar. Så den här hadithen bevisar att man även gör hijra från ett land där människor syndar till ett land där folk lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här kan vi också se i vissa muslimska länder idag, att det finns mycket ondska och mycket synder, och ingen hindrar de här synderna, utan de har till och med kanske ibland tillåtelse från regeringen och så vidare. Så det är bättre i ett sånt fall att man också flyttar från det landet till ett bättre muslimskt land. En annan form av hijra som de lärde nämner är också att man gör hijra från ett land där folket gör bidda. Där folk hittar på saker i religionen. En annan typ av hijra är då man gör, hijra från ett land av bidda till ett land av sunna. Som Imam Malik, man nämnde för honom att det finns ett land där man förbannar sahaba. Alltså typ, det var väl ett land där det fanns mycket rafida, mycket shia. Så han sa att man får inte bo i det landet. Man får inte bo i ett land där man förbannar sahaba. Som är en slags bidda. Så det är inte heller passande att man bor i ett land av bidda, utan man flyttar till ett land av sunna och tawhid. En annan typ av hijra som de nämner är att man flyttar från ett kafirland till ett annat kafirland. Där man kan dyrka Allah friare och där det finns mindre ondska. Mindre kuffer, mindre kyrk, och muslimer får mer frihet att utöva hans religion. Och ett bevis på det är muslimerna som gjorde hijra från Mekka till Habasha. Mekka var ett icke-muslimskt land på den tiden, och Habasha var också ett icke-muslimskt land på den tiden. Men kungen där är Najashi. Han var en rättvis kung som så småningom blev muslim. Men de sa även, vissa lärde, att han styrde inte heller med Allahs lag. Men i alla fall, de var fria att praktisera deras religion, att utöva den, och de blev inte förföljda. Och samma sak gäller idag. Om någon bor i ett muslims land, där det finns, eller ett kafirland, där det finns mycket, mycket ondska, och muslimerna har mycket svårt att praktisera och utöva deras religion, då kan de flytta till ett annat land. Och det här kan vi se idag i vissa europeiska länder. Så förbjuder de kvinnor från att ha hijab. I skolor, eller på statliga arbetsplatser. Så om man har döttrar som går i skolan och landet förbjuder också muslimska skolor, då kan man inte bo i det här landet, utan man får flytta till ett annat europeiskt land, om man inte kan flytta till ett muslimskt land såklart. Och det finns också vissa andra länder i Europa vad gäller synder som är mycket värre än andra. Det finns länder där det är tillåtet att knarka och det är tillåtet med alla andra slags synder och så vidare. Och där man verkligen liksom krigar mot islam nästan. De här länderna ska man inte bo i, utan man flyttar till ett land där man kan utöva sin religion mer fritt. Och det här sa Sheikh Ubaid också i hans förklaring på Usul al-Thalatha, att om man inte kan dyrka Allah i ett kafirland, då måste man flytta till ett muslims land. Eller ett icke-muslims land där man kan dyrka Allah subhanahu wa ta'ala på det korrekta sättet. Och den här versen som författaren nämner, att när änglarna samlar in själarna från människorna i ett tillstånd då de förtrycker sig själva, då kommer frågan: hur såg er situation ut? Och då svarar de: vi brukade vara svaga och förtryckta på jorden. Och då så säger änglarna: var inte Allahs jord vid och bred nog för att ni skulle utvandra där i? Se dessa människor slut kommer vara elden, vilket ont slut. Och undantaget, dock undantages, de verkligen svaga och förtryckta män och kvinnor och barn som inte kunde bryta upp och som var osäkra om vägen. För dessa finns hopp om Allahs förlåtelse. Allah är förlåtande och barmhärtig. Vad gäller den här versen? Det första är att den gäller, den är generell, säger Ibn Kathir. Den är generell för alla som bor bland el-mushrikin, månggudadyrkarna, fast det är att han kan göra hijra till ett muslims land och han inte kan praktisera sin religion. Okej, det här är mycket viktigt att man tänker på de här sakerna. Han sa det gäller muslimer som bor bland mushrikin och kan göra hijra och samtidigt inte kan praktisera religionen i landet där han bor. Han säger: den här personen förtrycker sig själv och han gör någonting haram som alla muslimer är överens om. Och då Allah säger att när änglarna samlar in själarna från människorna som har förtryckt sig själva och de frågar de här människorna: hur såg era situation ut? Och då så säger de: vi brukade vara svaga och förtryckta på jorden. Alltså de kunde inte, de säger att de inte kunde ta sig ut från landet och inte heller hitta till ett muslims land. Och då kan man ju fråga sig: hur kan de här människorna straffas och änglarna kan liksom säga att de har förtryckt sig själva och att Allah varnar dem och hotar dem med elden, då de själva säger att de var svaga och förtryckta? Det har sagts i förklaringen av Imam Sadi i hans tafsir att de här människorna påstår det här uttalandet att de inte har haft möjlighet att utvandra, men de ljuger, och beviset för det är att Allah hotar dem med straff. Och gällande dem som verkligen inte har möjlighet, så tynger Allah inte en själ mer än vad den kan bära. Så de här människorna stannade kvar i Mekka fast det att det var en plikt för dem att göra hijra till Medina, och de klarade av det. Det är de som dör i ett dåligt tillstånd. Och samma sak gäller idag. De säger: vem är det som måste göra hijra? Det är den som inte kan praktisera sin religion i ett kafirland eller ett så kallat muslimsland. Eller den personen som fruktar fitna. Han kan kanske praktisera religionen, men det finns så mycket fitna i kafirlandet att han är rädd för att lämna religionen eller bli en syndare en person som inte praktiserar islam. Och det här är något som vi själva kan se om vi kollar på muslimerna som bor i väst. Hur många känner vi inte som var praktiserande, som slutade praktisera eller som kanske till och med lämnade islam, och må Allah skydda oss från en sån ondska. Och sen så säger änglarna också: var inte Allahs jord vid och bred nog för att ni skulle utvandra där i? Och den här frågan ställs inte för att få reda på ett svar, utan den ställs som ett faktum. Allahs jord är stor och den är bred. Och det finns alltid ett ställe där man kan åka till och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och Shawkani, imam Shawkani, han säger i hans tafsir att man har den här versen som bevis på att hijra är obligatorisk för alla som bor i ett kyrkland eller i ett land där man syndar öppet, om man kan göra hijra. Men självklart så säger han, förutom om man är bland al-mustada'afin, de som har en ursäkt, de som är svaga. Och vad gäller den här versen att Allahs jord är bred och vid, så säger hon lärda som Sheikh Hamad al-Ansari i hans bok om hijra, att den här versen handlar inte om en speciell plats eller en speciell tid, utan Allahs jord kommer alltid vara vid och bred, så man kan alltid flytta till ett land där man kan dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad han menar med, han säger så här, att vad som menas med ett kyrkland är ett land där ledaren är kafir, där ledaren är icke-muslim. Eftersom att folk är under och följer deras kungar, och landet tillhör den som styr. Vilket betyder att om ledaren är kafir, så är också landet ett kafirland. Om man inte styr med Allahs lag, så blir det ett kafirland. Och så nämner de också vissa hadither som har just med hijra att göra. En sahabi som heter Abu Fatima, han sa: ja Rasulullah, berätta för mig en gärning som gör, eller som jag kan vara fast på, som kommer gynna mig. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: alayka bil hijra fa innahu la mithla laha. Att jag råder dig att utvandra för Allahs skull, för det finns ingen gärning som går att mäta med el-hijra. Det finns ingen gärning som kan mätas med el-hijra. Och den här hadithen är hasan. Den är alltså godtagbar. Vilket bevisar att hijra är en av de bästa gärningarna som muslimen kan göra. Och en annan hadith som verkligen förklarar hur viktigt det är att göra hijra är hadithen då profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: ana bariyun min kulli muslimin yuqimu bayna adharil mushrikin. Qalu ya rasulullah lima? Qala la tara narahuma. Han sa: jag är fri, jag förklarar mig fri för varje muslim som bor bland el mushrikin. Och då så sa han: varför ya rasulullah? Då så sa han: de ska inte se varandras eldar. Och den här hadithen finns i Abi Dawud och den är också autentisk. Så i den här hadithen sa han att han är fri. Jag har ingenting med personen som bor bland al-mushrikin att göra. Och det här är mycket allvarligt. Om profeten sallallahu alaihi wasallam säger att han är fri från den här människan, det tyder på att den här människan ligger mycket risigt till. Och så sa han: varför? De sa: varför? Han sa: de ska inte se varandras eldar. Och vad är det som menas med det? Förut när man bodde i öknen, eller yani, förut i tiden, så hade ju folk olika tält eller hus, och man tände en eld framför huset eller sitt läger. Så fanns det någon annan länge bort som också hade en eld. Och han sa att de ska inte se varandras eldar betyder att de ska leva så långt bort att de inte blir, att de kan se kuffars livsstil. Alltså man ska inte se, man ska leva så långt bort att man inte kan se kuffars livsstil. För man blir påverkad. Och vad ska man då säga om vår situation idag? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Och han sa också i en hadith: Men jami' al-mushrik wa sakana ma'ahu fa huwa mithlahu. Att den som bor med en mushrik och är tillsammans med honom, han är som honom. Och den här hadithen, vissa av de lärde säger att den är svag, men de säger att det finns stöd för den här hadithen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen om de som gör narr av Allahs tecken, att sitt inte med dem, för om ni sitter med dem, då kommer ni vara som dem. Och de säger att den versen stöder den här hadithen. Och sen så fortsätter den här versen, och författaren har inte nämnt det. Versen fortsätter, och författaren, Allah subhanahu wa ta'ala säger vad som kan betyda på svenska, att den som gör hijra fi sabilillah kommer att finna många vägar eller många boningar, och han kommer att få rika tillfällen att sörja sitt uppehälle. Och den som överger, alltså den som gör hijra fi sabilillah och sen dör, och den som ger sig ut och gör hijra fi sabilillah från hans hem till Allah och hans sändebud och dör på vägen, har sannoliken fått sin belöning av Allah. Och Allah, han är den mest förlåtande och den mest barmhärtiga. I de här verserna finns det något mycket viktigt. Och det är att, som Imam Sa'di nämner, i de här verserna finns en uppmuntran, en uppmuntring för att muslimerna ska flytta till muslimska länder. Och Allah nämner att det finns många dygder i att flytta till muslimska länder. Och Allah subhanahu wa ta'ala har lovat, Allah har lovat i de här verserna, att den som ger sig ut i sökandet av Allahs välbehag och gör hijra för Allahs skull, kommer att finna gott. Han kommer få boningar, han kommer bli vägledd, och han kommer få det bra i hans religion, och han kommer också att få försörjning. Allah kommer att ge honom pengar. Allah kommer ge honom uppehälle. Och det här är ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Och som vi vet så håller Allah det han har lovat. Så vissa människor, de tror att om jag flyttar så kommer jag att splittras från min familj. Och det här är också fel. Man ska inte tänka så. Man måste vara beredd att ge upp saker och ting. Man måste vara beredd att lämna saker och ting bakom sig. Och i andra verser som pratar om hijra, så nämner Allah kullu nafsin dha'iqatul maut, att varje själ kommer att smaka på döden. Så de säger i de här verserna, så påminner Allah människan att även om du tror att när jag ska stanna kvar här, jag vill inte splittras från min familj och så vidare, jag vill inte lämna mina pengar bakom mig, vet att du en dag kommer att dö, och då kommer du att lämna din familj och dina pengar bakom dig. Så hur vill du möta Allah? Vill du vara i ett tillstånd då du har lämnat din familj och flyttat till ett muslims land? Eller i ett tillstånd då du bor bland kuffar? Vad ska du då ge Allah subhanahu wa ta'ala för ursäkt om du inte har kunnat praktisera din religion så som du ska? Så det är mycket viktigt att man tänker på det här. Att det kan vara svårt att lämna ett bekvämt liv och vissa familjemedlemmar bakom sig. Men kom ihåg den dagen då ni ska dö. Folk tror också att när man gör hijra så blir man fattig. Att man tänker i Sverige, mashallah, jag har en lön 20 000, 25 000. Hur ska jag kunna få det om jag flyttar till ett muslims land? Så ska man inte heller tänka, för Allah har lovat muslimen i den här versen att han kommer att ta hand om honom. Om man gör hijra för Allahs skull. Och vissa tror att man kommer få låg status, eller man kommer få det svårt och så vidare. Men så är inte fallet. Utan Allahs löfte är på riktigt. Allah kommer ta hand om människan. Och människan kommer att få försörjning. Och i de här verserna säger de lärda att det finns bevis i de här verserna på att hijra är för de största wajibat, de största förpliktelserna. Och att lämna hijra är från al-muharramat, från synderna. Och inte bara det, från de största synderna. Och hur kan vi lära oss det? Då personerna blir hotade med att gå till elden, då lär vi oss att det här är en stor synd. Att personer som bor bland koffar och kan flytta till ett muslimskt land, och när han bor bland koffar så kan han inte praktisera sin religion och fruktar för fitna, och ändå väljer att stanna kvar, då begår han en stor synd. Förutom personen som inte kan, som har en ursäkt, som vi nämnde i versen, att Allah kräver inte en själ mer än vad han kan. Och profeten alaihissalam, han sa också: "Idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Om jag har beordrat er med någonting, så gör det så gott ni kan. Men de säger här att personen blir inte ursäktad förrän det att han verkligen försöker så gott han kan. Man ska försöka så gott man kan. Och då kan man ju fråga sig: hur kan man göra hijra om man är man, om man är kvinna och så vidare? Och som vi sa, så är det inte lika lätt idag som det var förut. Idag måste man ha ett uppehållstillstånd i de flesta länderna. Och vissa drömmer ju bara om att få flytta till till exempel Mecca eller Medina eller någonting. Och om de inte kan det, så säger de: jag, inget muslims land tar emot mig. Och det här har man hört ofta. Och det här stämmer inte. Utan det finns många muslimska länder. Det är inte bara Mecca och Medina. Utan, mashallah ta'ala, den islamska umman är mycket stor. Och de muslimska länderna är många. Och det är inte ett villkor att man gör hijra till Mecca eller Medina. Man kan också flytta till Egypten, Indonesien, Malaysia, Gambia. Vad som helst i den muslimska världen. Och i många länder så får man direkt uppehållstillstånd. Så man ska inte tänka att, nej, det är svårt, varför kan jag inte flytta till Saudiarabien och så vidare. Utan Allahs jord är stor, som vi sa. Och det finns många länder som man kan flytta till. Och det viktigaste är ju att bevara sin religion, sin heder. Och tänka på sina barn också, deras framtid. Och allt det här kan man få i muslimska länder. Och en annan sak som är mycket viktig vad gäller hijra är att det är inte bara att ta sin väska och köpa en flygbiljett och sticka härifrån. Det funkar inte så, utan man måste också kunna överleva i landet som man flyttar till. Så antingen typ fixar man någon affär, man samlar ihop pengar, öppnar någon business, eller så studerar man till någonting, till exempel i Sverige, så man vet att det här kommer att behövas i landet jag flyttar till. Ingenjör eller någonting som inte finns i de länderna. För folk ser ofta upp till de som har studerat i väst. Det kan man ju ta nytta av när vi bor här. Och fixa oss en riktigt bra utbildning eller erfarenhet och så vidare. Och tänka: vem kan ha behov av mig i landet jag ska flytta till? Vilken firma ska ha behov av mig? Och vad vill de ha? Vad kräver de? Och så vidare. För det är inte bara som vissa tror att, mashallah, jag blev muslim och jag kommer till ert land, era länder, jag vill ha ett jobb. Det funkar inte så. Att de bara kommer stå där med öppna händer och säga mashallah, välkommen. Utan det är liksom verkligheten. Någon äger en firma och han vill ha folk som gynnar honom i hans firma. Då får man ju tänka: vad har jag att erbjuda för någonting? Och vad gäller kvinnan, så kan ju hon också pusha sin man till att liksom göra någon business eller utbilda sig. För ett villkor för kvinnan: kvinnan ska ju också ha en mahram när hon gör hijra till ett muslimsland. Det är mycket viktigt. Och det har sagts vissa undantag. Då en kvinna till exempel har konverterat och inte har någon mahram. Då kan det finnas vissa undantag. Att hon liksom kan flytta till ett muslimsland själv. Men generellt så ska kvinnan ha en mahram. Eller självklart med hennes man då. Och en viktig sak här. Som vi en gång diskuterade. När vi träffade Sheikh Muqbil rahimahullah i Mekka. Innan det att han dog. Så var det vissa bröder som hade hört att man måste göra hijra. Och det är wajib att göra hijra. Och man får mycket belöning. Så de stack. De lämnade Amerika och allting bakom sig. Men sen kom de på att oj, jag kan inte stanna här. Jag måste åka tillbaka. Och då så sa käken, det här är fel. Utan om man väl har gjort hijra så ska man aldrig åka tillbaka till landet man har flyttat ifrån. Man kan åka tillbaka en kort vistelse, till exempel 3 dagar eller någonting. Men man ska aldrig flytta tillbaka till landet man har gjort hijra ifrån. Okej? Okay? För han sa, beviset är att de sahaba som gjorde hijra till Medina, inte flyttade till, de flyttade inte tillbaka till Mekka efter det att Mekka blev ett muslims land. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i hajj till de här människorna att ni ska inte stanna mer än 3 dagar. Vilket bevisar att om man väl har flyttat så ska man inte komma tillbaka. Nej, så shejken, han gav ett mycket fint råd. Han sa, det jag råder er till är att ha inte avsikt direkt att göra hijra. Utan ha som avsikt att fly från fitna. Ha som avsikt att fly från fitna. Fly från ondska, alltså de här länderna. Och när ni väl kommer till ett muslims land och ni får uppehållstillstånd och man vet att man kan bo här resten av sitt liv, då kan man göra avsikt att göra hijra. Förstår ni? Det behöver inte vara direkt när man går ut från dörren, utan det kan vara efter några år i ett muslims land. Man märker att oj, mashallah, jag kan stanna här resten av mitt liv. Då kan man göra nya för hijra. För som sagt var, man ska inte komma tillbaka till landet man har gjort hijra ifrån. Så man ska ta det lugnt med den här avsikten att göra hijra. För som vi sa, det är väldigt svårt idag att flytta till vissa länder och att stanna kvar där. Så man kan ta det lugnt och inshallah så kommer det Allah att underlätta. Och vi tänkte avsluta med att nämna vissa saker som Sheikh Ahmed som Sheikh Yahya al-Hajuri, som är Sheikh Muqbils största, en av hans största studenter, nämner i förordet till en bok som handlar om hijra, som heter Irshad al-Akhyar ila wujub al-hijrat min bilad al-kuffar. I förordet till den här boken så talar Sheikh Yahya lite grann om hur viktigt det är att göra hijra och hur farligt det är att bo bland kuffar. Och han nämner 12 stycken punkter som jag gärna ville läsa upp. Och han säger, bland de farligaste sakerna som drabbar muslimen när han bor bland kuffar är att muslimen börjar efterlikna kuffar. Muslimen börjar att efterlikna kuffar. Som det sades, men jalas och janas, att den som umgås med ett folk, han blir påverkad. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, att den som efterliknar ett folk, han blir som dem. Den som efterliknar ett folk, han blir som dem. Och den kända hadithen där profeten alaihi salatu wasalam, han sa att liknelsen av ett gott sällskap är som liknelsen av en parfymförsäljare. Antingen kommer du att köpa parfym eller så kommer du få parfym, och åtminstone så kommer du att gå därifrån och du kommer att lukta gott. Så ett gott sällskap blir man alltid positivt påverkat av. Och liknelsen av ett ont sällskap är som smeden. Antingen kommer han att bränna hål på dina kläder, eller så kommer du åtminstone att lukta illa när du går därifrån. Och den här liknelsen gavs angående sällskap, en sittning. Så vad ska man då inte säga angående om att bo med ett folk? dag in och dag ut i 20-30 år. Ska man inte bli påverkad? Självklart så blir man påverkad på ett negativt sätt. Och han sa, det finns de som har bott och umgått så mycket med koffar att de har börjat att älska dem. Och det här är någonting som går emot versen som vi tidigare har diskuterat i den här boken. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada allaha wa rasula walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum. Till slutet av versen. Ni kommer inte finna ett folk som tror på Allah och den yttersta dagen, som samtidigt älskar de som motsätter sig Allah och hans sändebud, även om de skulle vara deras föräldrar och deras söner, bröder, familj och så vidare. Det är dessa människor som Allah har skrivit iman i deras hjärtan. Och han har hjälpt dem med en själ från honom. Och de kommer att gå in i paradiset som det rinner och flyter floder under. Och vara där i all evighet. Allah är nöjd med dem. Och de är nöjda med Allah. Det är de som är Allahs parti. Och är det inte Allahs parti som är framgångsfullt. Så det här är en mycket farlig sak. Att man bor här och man blir så påverkad att man börjar känna kärlek för dessa människor. För islam så får man inte känna kärlek för icke-muslimer. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa, El mar ma'a man ahab. Personen kommer på domedagen att vara med den han älskar. Så vem vill vi vara med på domedagen? Han säger den andra punkten som bevisar hur farligt det är att bo i dessa länder är att muslimens rira, och ordet rira översätts ibland till svartsjuka. Och jag vet inte om det är korrekt, helt korrekt att säga så, men muslimens, vad kan man säga, känslor för vad som är fel och rätt kommer att försvagas. Han kommer att bli så påverkad efter en lång tid. Man ser en synd dag in och dag ut tills det är att man inte längre bryr sig om den. Det blir någonting vanligt, någonting vardagligt. Och det här kan man ju generellt liksom se då man har bott i muslimska länder och kommit tillbaka hit. När man kommer hit första dagarna, oj, allt är så liksom haram och så allvarligt. Men sen efter ett tag så typ bryr man sig inte längre. Och det här är något mycket farligt. Att folk ska kunna tycka att det är normalt att folk är påverkade. Det är normalt att tjejer inte har hijab. Och det är normalt att se Hennes Somaris affischer på tjejer i bikini och så vidare. Det här är något som är helt fel islamiskt sett. Och det är något som man inte ska acceptera. Och man ska tycka att det är dåligt och fel när man ser det. En tredje sak som han nämner är att kuffar kommer styra över muslimerna. Och tvinga muslimerna att vända sig till icke-muslimska domstolar och att följa icke-muslimska lagar. Och som vi sa, det här är att vända sig till apagot, till typ falska gudar eller liksom de här falska lagarna som är en slags apagot, en slags ondska liksom. Så det här är också en stor synd och som är någonting helt fel. Och jag säger inte att man typ om man bor i Sverige att man inte ska följa de svenska lagarna som typ inte strider mot islam. Att det skulle vara fel att till exempel ha på sig bilbälte eller köra mot rött eller någonting. Utan om lagarna inte strider mot islam, då är det helt lugnt att följa dem. Men felet är ju liksom att någon till exempel dör, så ska man ärva pengar. Islam är sett, Allah har redan bestämt vem som ärver vad. Hur mycket ska alla ärva? Okej, då kanske någon säger nej, vi går till svenska domstolen, icke-muslimska domstolen. Och vad händer där då? Där delar man upp pengarna på ett oislamiskt sätt. Och det här är någonting som man får skylla sig själv för om man bor i de här länderna. En till sak, den fjärde saken är att al-kuffar blir överlägsna över muslimerna. Att typ muslimerna blir underlägsna och beroende och av kuffar. Då de liksom ger dem de här bidragen och så vidare. Och profeten alaihissalam han sa, al-yad al-ulya khayr min al-yad as-sufla. Den handen som ger är bättre än den som tar. Så muslimer ska inte förnedrar sig på ett sånt sätt att han går och tigger och ber kuffar om hjälp och så vidare. Vilket också är en av de onda effekterna av att bo i dessa länder. En sjätte sak är att man ökar kuffar i antal. Man gör dem starkare. Och det här är något som är fel. För islamiskt sett så ska man göra muslimerna fler i antal. Och man ska öka dem i deras styrka. Så självklart om man bor med muslimerna och stödjer dem, då kommer dessa länder att bli starkare. Alltså muslimska länderna. Den sjunde saken är att kuffar ibland tvingar in muslimerna i jobb som är haram. Som gör att personen tappar religionen sakta men säkert. Och ibland så kan till och med barnen bli så påverkade av dessa samhällen att de lämnar islam. Och det här är någonting som har skett i många icke-muslimska länder. Första generationen är bra. Andra generationen blir sämre. Och tredje ännu sämre. Så det här är någonting mycket allvarligt som man måste akta sig för. Och det här var även någonting som jag hörde att socialen hade sagt i Sverige. De sa till de här äldre muslimska kvinnorna och dem: typ, vi vet att vi kan inte påverka er. Ni kommer vara så här hela tiden. Men era barn, vi kommer ta era barn. Och det här är någonting som också händer i verkligheten. Så man måste akta sig. En åttonde sak, eller den åttonde saken är att muslimerna också förlorar språket, det arabiska språket, som är ett av islams igenkännetecken kan man säga. För om människan inte kan arabiska så kan han inte heller lära sig islam så som man ska. Eller hans förståelse av islam kommer att försvagas markant. Och det är också något som vi kan se idag då folk växer upp och inte kan arabiska. De förstår sig inte på Koranen och Sunna. Och de förstår sig inte på föreläsningar och så vidare. Den nionde saken han nämner är att vissa muslimer har dött i kuffarländer och lämnat barn efter sig. Och ingen har funnits där för att ta hand om barnen. Så barnen har blivit kuffar. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Och ni som tror, rädda er själv och er familj från elden, där det finns stränga änglar som vaktar över den, eller vars bränsle är människor och stenar. Så muslimen är beordrad att rädda sig själv och sin familj från elden. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa: Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Att ni är alla ansvariga och ni kommer alla att hållas till svars över dem som ni har ansvar över. Mannen är ansvarig för hans familj och kvinnan är ansvarig i hemmet och så vidare. Så vi kommer alla att frågas på domedagen om vad vi gjorde med dem som var under vårt ansvar. Och profeten sallallahu alaihi wasallam han sa också att det finns ingen tjänare som Allah ger ett ansvar och sen så dör han den dagen han dör och han har svikit sitt ansvar, förutom att han inte kommer att få gå in i paradiset. Och den hadithen finns i Bukhari. Den är mycket allvarlig. Att en människa, och vi har alla ansvar, om vi sviker det här ansvaret mot våra barn, då kommer kanske Allah att förbjuda oss från att gå in i paradiset. Den tionde saken han nämner är att kuffar ibland tvingar muslimerna in i deras armé så att de måste kriga mot muslimska länder. Och det här är ju helt och hållet förbjudet islamiskt sett. Den elfte saken han nämner är att muslimerna som bor här blir väldigt påverkade av den här världsliga strävan som finns. Här handlar det om vem kan få mest pengar, vem kan ha finaste villan och finaste bilen och så vidare. Man blir fast i dunja och strävar efter dunja. Och det här är någonting som har drabbat de flesta människorna som bor här, förutom de som Allah har rahma över. Och Allah säger: "Qul mata'u dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Säg: "Det här livet är värt lite, och nästa liv är det som är bättre för den som fruktar, och ni kommer inte att förtryckas det minsta." Och Allah säger: "Ma indakum tanfadu, ma indakum yanfadu, wa ma inda Allahi baq." Att det som ni har kommer att försvinna, men det som finns hos Allah, det finns kvar. Så det är inte bra att muslimen blir påverkad och bara strävar efter dunja. Och det här har hänt många muslimer, som vi kan se. De har öppnat deras pizzeria och deras diskotek och så vidare. Men vad händer med deras religion? De har mycket pengar, men vad händer med deras religion? Och hur ska vi förvänta oss att deras barn ska bli religiösa om de själva är fast i dunja och inte bryr sig om halal och haram och så vidare? Och Allah säger om icke-muslimerna, som vi inte ska efterlikna: "Latajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin." Du kommer att finna de här icke-muslimerna att de hänger fast vid livet mer envist än någon annan. Alltså de älskar det här livet mer än någon annan. Och Allah säger också om dem: "Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun." Att de känner till det yttre av det här livet, men de är okunniga och negligenta om nästa liv. Och det är kuffar, de känner till det här med läkemedel och industri och så vidare, men vad känner de till om nästa liv? Ingenting. Så det är mycket farligt för muslimen att bli påverkad av dem. Den sista saken han nämner är att muslimen, även om han lever, så kommer han att dö en vacker dag. Och personen som dör bland kuffar ligger mycket risigt till. Som det sades i hadithen: "Ana bariyun mimman mata bayna dhahrani al-kuffar." Jag är fri från den som dör bland kuffar. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: "Jag är fri från den som dör bland kuffar." Och vi vet ju också att i vissa fall så kan man inte ens få en islamisk begravning. Ni vet, islamiskt sett, om man dör, och det här kommer jag ihåg från Saudiarabien, om du dör till exempel efter fajr, du begravs efter dhuhr. Efter några timmar så är du tvättad och du ligger under jorden. Om du dör efter dhuhr, begravs du efter asr eller efter maghrib. Hur är det i Sverige då? Om du dör, så var glad om du begravs efter 2 veckor. Du ligger i kylskåp och får i dig massa kemikalier tills det att du får tillstånd att bli begravd. Det här är om de vet hur du dog. Och om de inte vet hur du dog, Allah al-musta'an, vad de gör med kroppen. De skär upp och dissekerar kroppen för att veta hur människan dog och så vidare. Och det här är haram, islamiskt sett. Man får inte skära och ta sönder en muslims kropp, vare sig han är levande eller död. Självklart om han är levande och han behöver läkarvård, så är det någonting annat. Men man får absolut inte sitta och skära i en muslims kropp när han har dött. Så, och även sen när man begravs, man måste ligga i en kista enligt svensk lag. Islamiskt sett så ska man inte ligga i en kista. Och massa andra saker. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska ge oss tawfiq, framgång, och att han ska underlätta för oss att kunna flytta från dessa länder och bo i muslimska länder där vi kan praktisera vår religion och där vi ska slippa den fitnan som finns i dessa länder. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska förlåta oss för hur bristfälliga vi är. Och Allah subhanahu wa ta'ala vet bäst vad vi har sagt. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad.